Vi är inne i adventstider. Jag har fått tillstånd att börja prata om julen där hemma, för jag får aldrig göra det innan min fru har fyllt år. Hon fyllde år häromdagen jämt där till, så ni kan köpa en bulla åt efter gudstjänsten i kafé. Men vi går in i advent, och idag skulle jag tala några minuter åter om hoppet som ändå advent handlar om. Och en av mina absoluta favoritverser i Bibeln, som jag ville bara en riktigt kort sekvens från Jesaja 9. Som på något sätt tror jag vi alla kan relatera till, om inte vi kan göra det just nu, så vi kanske gjort det någon gång tidigare. Så här lyder Herrens ord. Men det ska inte vara nattsvart mörker där ångest nu råder. Det folk som vandrar i mörkret ska se ett stort ljus. Över dem som bor i dödsskuggans land ska ljuset stråla fram. Jag sitter med mina äldre vänner här i församlingen, så tycker jag på något sätt att de här orden, kanske de inte citerar exakt de här orden till mig när vi för diskussioner, men någonstans i vår diskussion så har det kommit fram att under livets resa så har perioder av utmaningar, prövningar och till och med mörker existerat. Men samtidigt så framkommer alltid Guds trofasthet genom hela alltihopa. Det kan ha varit olyckor som har hänt, till och med dödsfall i familjen, en sjukdom som tar bort en äkta man eller kvinna alldeles för snabbt. Barn som har gått bort i olyckor och i sjukdomar. Så man har haft de här besöken i dödskuggans dal, men någonstans hela tiden så landar man i att Gud ändå har varit trofast och han har varit med. Och det är lite det hoppet som jag skulle idag vilja tala om. Och detta ord i Jesaja, som jag tycker är en av de kraftigaste orden om Guds suveränitet. Att ljuset, det är en citat Jesaja, Johannes 1. Att ljuset lyser i mörkret och mörkret har inte övervunnit det. Och kan du, jag vet inte hur långt jag ska sträcka det här, men ska säga, kan du bara 10 bibelverser utan till? Säg 100. Så lär dig den här bibelversen i alla fall. Att ljuset lyser i mörkret och mörkret har inte övervunnit det. För det kommer perioder, en del försöker förneka när jag med mitt liv är det bara seger och faggarna högst i topp. Ja, men det är inte alltid seger i ditt liv. Det kommer perioder då du på något sätt vaknar upp en morgon och tycker, oj då, vart har sin dag rätt i vägen? Det är bara mörkt. Men i mörkret så finns det ett löfte från himlen som säger att det ska inte vara nattsvart mörker. Där var då, där ångest nu råder. Det är ett löfte från Gud att det ska inte, trots att vi har kamp och elände och svetten faller åt höger och vänster och vi tycker det är bara mörkt, så finns ett löfte från himmelen som säger att där ångest nu råder så behöver det inte vara nattsvart mörker. Har du tänkt på vad det ordet betyder? Det är inte bara mörkt och det är bara inte natt, utan det är nattsvart mörker. Och mitt i mörkret så kommer ett löfte från himmelen som säger att det finns ett ljus som lyser också där. Och jag tänker ibland, jag stannar upp och reflekterar över den här texten som är en av mina favoriter. Jag fick det lite, tycker jag, Herren uppmuntrade mig igår kväll när jag berättade åt Liv, min dotter, vad jag skulle predika om idag, och hon hoppar till, för då hon själv läst just samma ställe. Det tog som bekräftan för att Herren, att vi är olinska enade här i vad vi ska predika över. Men jag brukar stanna över den här texten från Jesaja. Den skrevs för 600 år ungefär innan Jesus kom. Och så brukar jag reflektera över att hur var det med judarna efter det ordet har talats ut? Vad hände? Jo, 586 år innan Kristus förstördes templet. Här har ni en del datum, jag visade den här sliden för några år sedan. Och de levde först under babylonisk fångenskap, sedan persisk, sedan grekisk under Alexander den store. Och så hade de lite så andrum. Och sen kommer romarna och gör det ännu värre. Att från det här löftet från Jesaja så kommer ett många hundra år av egentligen ganska tuff tid för judarna. Om jag kan föreställa mig, man kallar det den tysta perioden, 400 år ungefär efter Malaki framåt, att det lät som att Herrens röst inte hördes lika frekvent. Och jag kan föreställa mig att många judar funderar, men vad alls är på gång? Här har du sagt att det ska inte alltid vara nattsvart mörker där ångest nu råder. Och så är det bara fångenskap, fångenskap, fångenskap och lite andrum och sen kommer det fångenskap igen. Vad är detta? Och jag kan föreställa mig att någon form av parallell kan du finna i ditt liv. Du kanske har hört en profetia, du kanske har fått ett löfte, en dröm. Att det ska vara, du ska ut och erövra världen. Du ska ha framgång. Du kanske har fått ett profetiskt ord om din kallelse. Och så känns det som att det är bara tystnad. Och du befinner dig i det här ångest tillvaron där det är nattsvart mörker. Och jag tror att i den perioden behöver vi tänka på vissa saker. Och föreställa oss också att även om du tycker att det är så med dig, så är det ganska många andra som har tyckt samma sak. Många judar gick under århundraden av ockupation och väntade på att de här orden skulle gå i uppfyllelse. Och då hände det fascinerande några hundra år senare, den här fascinerande texten i Lukas 1, och vi läser den i sin helhet, inte hela med ett men några verser. Det står så här: i den sjätte månaden blev ängeln Gabriel sänd av Gud till en jungfru i staden Nasaret i Galileen. Hon var trolovad med en man som hette Josef och som var av Davids släkt. Och jungfruns namn var Maria. Ängeln kom in till henne och sade: gläd dig, du som har fått nåd. Herren är med dig. Men hon blev förskräckt av hans ord och undrade vad denna hälsning kunde betyda. Då sade ängeln till henne: var inte rädd, Maria, du har funnit nåd hos Gud. Du ska bli havande och föda en son, och du ska ge honom namnet Jesus. Han ska bli stor och kallas den högstes Gud, högstes son. Och Herren Gud ska ge honom hans fader Davids tron. Och hör på den här versen: han ska vara kung över Jakobs hus för evigt, och hans rike ska aldrig ta slut. Och då ska vi minnas, när Maria får det här och tänker in i en tonåringssituation. Ängeln kommer fram att hon ska föda en son och hans rike ska aldrig ta slut. Känns viss press, känner jag. Men tänk då Maria får detta budskap, hur judarna av flera hundra år av elände och mörker, så dyker det här ordet upp mitt i allt. Ord av hopp. Det är som att ett nytt kapitel ska börja skriva, så det blir ju senare då, Nya testamentet. Att det utropas ett löfte från himlen, att det kommer att bryta fram ett rike. Och det här kommer några sådana punchlines idag. Första: det kommer att bryta fram ett rike som inte längre kan styras av världshärskare, krig eller gränser. Utan ett rike utan gränser där Gud själv regerar. Det löftet som kommer till Maria, att den Jesus som ska födas, han ska vara kung över ett rike som inga krig, inga tyranter, inga terrorister kan råda över, utan det är bara Gud själv som styr det. Och vi läser det Galaterbrevet, en annan favorit, 4:4-5, att när tiden var inne sände Gud sin son, född av kvinna och ställd under lagen, för att friköpa dem som stod under lagen, så att vi skulle få söners rätt. På de här två verserna ska jag kunna hålla en predikoserie på 10 gånger. Det finns så exceptionellt mycket evangelium inradade i de där få orden. Först, när tiden var inne, alltså Gud visste när det optimalt var bäst att sända ner Jesus till jorden. För det andra, du och jag skulle bli friköpta. Om du någon gång funderar att du kan förtjäna din kristna tro, så borde den här två orden räcka till att få dig att förstå. Det finns bara ett sätt för dig att vara kristen, och det är om du är friköpt av Jesus. Det grekiska ordet, det egentligen används för slavhandel. Det går från att du är slav under någon, och så någon som köper dig, och så blir du slav under någon annan. Och där faller det ju bra att vara slav, alltså du blir slav under Herren själv. För det tredje så ska du få söners rätt. Och det här skulle man kunna bara ha 8 predikningar om, bara den meningen. Söners rätt. Du blir alltså bildligt talat adopterad av Gud själv. Och jag undrar om vi i västvärlden förminskar vad anden kan göra i oss och genom oss. Vi är så bekväma, vi förlitar mer på våra materiella tillgångar, vi förlitar mer på lönen och rikedomar och bilen som ibland fungerar, än vi förlitar oss på kraften i den heliga ande. För Guds rike består inte enbart av mat och dryck, utan glädje, frid och kraften i den heliga ande. Så du och jag, vi är, när tiden är inne, Gud vet när tiden är inne också i ditt liv. För det andra, du är friköpt av Jesus. Och för det tredje, du har fått söners rätt. Att i dessa tider ändå förekommer en del oro, mörker och elände runt omkring här i världen. Så detta är ett löfte som fortfarande lyser med all kraft och auktoritet. Och det är för mig lika fascinerande varenda gång jag får se detta hopp stiga ner i vardagen hos en människas liv. Alltså när jag får observera och se där en människa som inte känner Jesus för första gången får uppleva på nytt födelsen i den heliga ande. Du kanske minns din egen andliga födelse då. När anden steg ner och du blev född på nytt. Och det som gör mig kanske mest fascinerad, jag kommer mot slutet in på det igen, det att det inte finns något mörker som är för mörkt för Gud. Att det inte finns en enda människa som inte när som helst kan räddas av Gud. Och det som Paulus menar i Romarbrevet 10, att var och en som åkallar Herrens namn ska bli räddad. Men låt oss nu trampa in lite på den här Jesusstigen och se vad som händer. Hur det här löftet från Jesaja 9, varför det existerar och fungerar fortfarande idag. För när Jesus har blivit döpt, fylld med den heliga ande, också frestad. Han började sin andliga karriär genom att bli frestad av djävulen. Så inleder hans offentliga tjänst inleds på ett ganska dramatiskt sätt. Han går in till en synagoga. Det står om både Paulus och Jesus, han hade som vana att besöka de andliga sammankomsterna. Det betyder att du aldrig ska skolka från söndagsgudstjänsten. Men sen går han in dit och så läser vi i Lukas 4. Han tar upp dagens text som råkar sig vara från Jesaja kapitel 61. Herrens ande är över mig. För han har smort mig till att förkunna glädjens budskap för de fattiga. Han har sänt mig för att utropa frihet för de fångna och syn för de blinda. Och ge de förtryckta frihet och förkunna ett nådens år från Herren. Sedan tar han ifrån tårna och säger helt sonika så här. Idag har det stället i skriften gått i uppfyllelse inför er som lyssnar. Det är ganska dramatiska ord om du någon gång vill debattera med någon ateist eller någon som inte tror att Jesus är en del av treenigheten, är ett bra ställe att plocka fram. Men vad Jesus egentligen vill förmedla, det är att det nu just finns ett ljus som har trätt in i världen som kan dämpa varenda mörker som försöker tränga sig på i ditt liv. Det är Guds hälsning rakt in i mänsklighetens mörker med löftet om hopp. Det har nu kommit en Messias vars hopp alltid kan tränga sig igenom människornas mörker, oavsett storleken på detta mörker. Och en annan sak du kan skriva upp. Jag vet inte varför ni skriver. Folk skrev mer förr i tiden, upplever jag när jag predikar. Men ni memorerar säkert era hjärtan. Men en bra sak att komma ihåg. Att nu har vi att göra som en Jesus som kommer med hopp till dig. Att oavsett hur mörkt ditt liv ser ut, så kan Jesus eget ljus tränga sig igenom ditt mörker. Och sen exemplifierar ju Jesus där på ett teologiskt väldigt fascinerande och konkret sätt när vi hoppar framåt några kapitel i Lukas 8. Där Jesus gör ett antal mirakel för att visa att nu är egentligen Jesus som har makten och kontrollen. Lukas 8 har 4 speciella och spännande mirakler. Vi har först stormen som stillas. Det här är alltså Lukas 8. Ni känner det här när Jesus säger till lärjungarna, nu drar vi över till andra sidan av Galileiska sjön. Och så lägger han sig ner och somnar han. Och så blir det värsta stormen och lärjungarna tror nu ska de kolla vippen och dö. Och sen så ställer sig Jesus upp och så talar han till stormen. Tig var stilla och så blir det alldeles stilla. Och första hoppet Jesus säger till dig idag, eller också igår, också imorgon. Där det finns inte en enda storm i ditt liv där inte Jesus kan stiga upp och stilla. Oavsett hur bortglömd du tycker du är, oavsett hur minus allting blåser i ditt ansikte, så kan det stiga upp en Jesus som talar till din storm och säger tig var stilla. Och lyssna nu, han talar strängt till stormen, han talar inte strängt till människan i stormen. Ibland lever jag med den uppfattning att när det är lite mörkt och lite kaputt och svårigheter, då har vi göra som en sträng Gud som talar stränga ord till mig. Nej, det är skillnad på stormen och människan. Jesus talar stränga ord till din storm, inte till dig. För det andra, så möter han den här tragiska, trassliga mannen när de väl kommer över. Den här mannen som hade, de hade fast kedja, han hade brutit sig loss med, från kedjan, han hade klätt av sig kläderna av någon konstig anledning, han gick där och ropade på där i vildmarken. Och så möter den här trassliga, trasiga själen, möter på Jesus. Och får uppleva första gången på år och dag troligen frid, glädje i sitt liv. Och här kommer Jesus med hoppet i den stunden och säger till dig, oavsett hur trasig du är, oavsett om människor har gett upp på dig, oavsett om du har blivit uttjusad från församlingen och placerad i någon vrå, i någon utpost, så finns en Jesus som både söker upp dig, tar dig in tillbaka och också upprättar dig. Det finns alltid befrielse, det finns alltid hopp, det finns alltid framtidstro när vi har att göra med Jesus. Så Jesus är den som stillar dina stormar. Jesus är den som helar och upprättar dina själsliga sår. När människor har gett upp, så ger Jesus aldrig upp. Det tredje som händer, nu har vi som den här kvinnan då som har varit sjuk i så många år. Och det står att hon har lagt ut alla sina pengar och det har bara blivit värre med henne. Och hon tänkte att nu har jag gett upp på, nu har jag försökt med allting, men det finns en sak jag inte riktigt har försökt med ännu, det är Jesus. Och det finns 2 intressanta detaljer med den här kvinnan. Det är så att Jesus är på väg och ska hjälpa en liten flicka. Och på vägen dit stannar han upp, för han känner att kraft går ut från honom. Han tänker att han går inte vidare. Han skjuter upp sitt besök. Den döende kvinna för att hjälpa döende barnet, för att hjälpa en annan person. Och kvinnan kommer darrande fram och Jesus kommer med, som han alltid gör. Han kommer med frid, förståelse, förlåtelse och säger: kvinna, din tro har frälst dig. Var frisk och botad från din plåga. Och så går hon därifrån helad. Och det tredje som Jesus vill manifestera i ditt mörker, att du kämpar kanske med egna sjukdomar och utmaningar, så kan det hända att en liten hörntofs av Jesu mantel, ett litet möte med Jesus, kan till och med förvandla och hela och upprätta dig. Så det finns alltså ett hopp där det stormar. Det finns ett hopp där det kesligt upp och ner. Det finns ett hopp till och med när vår kropp håller på att ge vika. När vi har slösat upp allt vi har på allt annat. Vi har prövat alla andra gudar. Så finns det den bästa guden kvar. Och den enda guden kvar som är Jesus. Men det fjärde som händer här när Jesus ska manifestera sin allsmäktighet, sin omnipotens. Det är när han kommer fram till den här flickan och det visar att nu har hon dött. Och Jesus säger: hon är inte död, hon sover. Och han blir lite utskrattad där. Han föser bort de otroende, så tar med sig sina bästa vänner och så talar han till kvinnan och så reser han upp kvinnan, eller lilla flickan, från det döda. Och här vill Jesus då och Gud bara manifestera att det finns, vi har att göra som en Jesus som också regerar över döden. Så det var Jesus som stillar stormen, alltså yttre omständigheter. Det var Jesus som upprättar dina inre storm, alltså dina inre kamper. Det var Jesus som har dött för våra sjukdomar, som det står i Jesaja 53. Och så var han Jesus som regerar över döden. Ett hopp från himlen som säger att även om vi vandrar i dödsskuggans land så fruktar vi inget ont. Vi har en Gud med oss som har övervunnit till och med döden. Gud demonstrerar på det sättet att det finns inte ett enda område i dödsskuggans land som inte Gud kan nå. Jesus, Jesaja, uttalade profetiska orden som fick gälla som tröst och hopp under hundratals år. Han sa, och jag citerar igen, att det som vandrar i mörkret ska se ett stort ljus. Det som bor i dödsskuggans land ska ett ljus stråla fram. Vilket enormt löfte. Och här talar vi inte om som i psalm 23. Om man vandrar i dödsskuggans dal. Utan här talar om folk som bor i dödsskuggans land. Under de många år som församlingen har jobbat om, vad vi talade om tidigare, God Jul Vasa, har träffat på väldigt många invånare till detta dödsskuggans land. Under många år har jag fått sitta ner, lyssna, tala med dem, lyssna ännu mera. Fått se många tårar fällas, och jag har fällt mina tårar själv också. När man får träffa på de här människorna som har gett upp livet själv. Men så finns det någonstans i bakhuvudet de här orden från Jesus. Och så blir det så på något sätt fascinerande när man får föra in evangelium och märka att även där de här människorna bor, så kan ett ljus stråla fram med hopp, med frid och med framtidstro. Jag känner personligen många av er också här i församlingen som upplever att de till och med just nu bor i dödsskuggans land. Prövningar, olyckor, omständigheter har gjort att man finner sig att man har flyttat och hamnat dit. Men det är något sånt fascinerande, spännande som händer då vi får ett möte med Jesus. Jag har själv bott i dödsskuggans land ett antal år. Och jag minns speciellt när jag var 16, 17, 18 år och tog upp mitt pass. Så stod det nog på något sätt hemåt, så stod det nog dödsskuggans land för mig. Man såg ingen framtid, man såg inget hopp, man såg bara det här eviga mörkret. Och även man inte, eller man såg ingen väg framåt. Man vågade inte drömma längre än en dag framåt, för man var helt säker på att några år, då lever jag ändå inte. Men nu är det ju fantastiskt den dagen som jag fick uppleva det mötet med Jesus själv. När jag fick böja mina knän i Helsingfors och uppleva frälsningens mirakel i mitt liv. Och jag minns det så tydligt, eller det är lite abstrakt förklarat, men jag minns när jag då tog upp passet dagen efter, så stod det inte längre dödsskuggans land som hemort, utan plötsligt stod det där himlen. Och det som blir det fascinerande när du och jag får möte med Jesus, vår hemort, vår hemplats blir himlen. För vi har vårt medborgarskap i himlen. Det står ju så i Filipperbrevet. Och därifrån väntar vi på Herren Jesus Kristus som frälsare. Du har ditt medborgarskap i himlen. Det är Filipperbrevet 3:20. Ibland tror jag att vi behöver tänka på de här sakerna. För vi är lite melankoliska av oss ibland. Spelt vi här just i botten. Ja, men om det är super duper bästa dagen på hela året, då är det okej. Och det borde vara lite mer än okej om det står i ditt pass att din hemort är himlen. Vart du är på väg, hoppas att du är på väg dit. För då är det mer än okej alla dagar, hela tiden. För genom ett enda möte med Jesus så byts ditt medborgarskap ut till himlen. Och inte bara det, du och jag, vi blir adopterade av himlens Gud. Första Johannes 3:20 så står det att se vilken kärlek Fadern har skänkt oss. Att vi får kallas Guds barn. Och det är vi också. Så du har inte bara en hemort som är himlen, utan du är också Guds barn. Det borde till och med en liten sån österbottnisk seghetspingst karismatiker skapa lite dans och halleluja. Att du är Guds barn. Din hemort är himlen. Vi är blott främlingar här. Tänk på det. Men ni får utstå så mycket prövningar och lidande så ni inte tappar hoppet, som Hebreerbrevet uttrycker det. För det släpptes en undersökning här om veckan där de listade vilket pass som är lite nörd, måste medge det. Vilket pass som är bäst i hela världen. Det vill säga, vilket landspass kan du besöka flest antal länder med? Och tydligen är det Singapore. 193 länder kan man besöka med Singapores pass. Finland på plats 5 med 187 länder. Men det fantastiska då med Guds pass, det är giltigt i varenda land, överallt och hela tiden. Det betyder att oavsett var du finns i världen, hur du än har det, så är Guds hopp tillgängligt för dig. Alltså, ibland, jag måste meddela, ibland som predikant man blir lite så frustrerad. När man tycker man ser någonting riktigt vast och bra. Och så man vill att nu ska församlingen börja dansa som de gör i Afrika. För man inser, oj vilket fantastiskt löfte vi har. Att även om jag är utsjockig nu och upplever lite kamos, ska jag bara utropa Jesu namn. Och så är han där med mig och hör mig, svarar mig, gör saker genom mig. Även om man är i Kina, Tanzania, Filippinerna, Brasilien, så räcker det man bara uttrycka Jesu namn. Och så är han där. Och det på något sätt borde på något sätt inbjuda någon form av lite på något sätt uppmuntrande kalibalik på din insida. När du inser att du har att göra med en Gud, så han hör dig, ser dig, han är med dig, han svarar på dina böner för han älskar dig. Se vilken kärlek Fadern har skänkt oss. Att du får kallas Guds barn. Vet vad en förälder gör för sina barn? Allt. Så inte som C.S. Lewis säger, God doesn't answer stupidity. Att man kan inte svara på alla barnens böner, kanske av erfarenhet. Men vi har att göra med en Gud som vill vårt bästa, för i hans ögon är du hans barn. Och det som är ditt liv, att du tar upp ditt himmelska pass. Jag tycker det är finurligt här nämligen. Du tar upp ditt himmelska pass, så det är utgivet av Gud själv. Stämplat med Jesu blod och en varaktighet som är för evigt. Jag vet inte om ni brukar få något pass här och där. Men där står det att det är myndigheten och polisinrättningen i Vasa, Österbotten, som har utgivit det. Så är det bara 5 eller 10 år giltigt. Men här har du ett pass där din nationalitet står att det är himlen. Och det är Jesus själv med sitt blod som har utfärdat det här passet. Och det varar i en evighet. Det borde ju åtminstone en halv piruett av känsla inom. När man får en sån känsla att vi har att göra som en Gud som har gjort allting för dig. Att även om vi vandrar i dödsskuggans dal eller vi bor i dödsskuggans land, så har vi en Herre, en Jesus, som är med oss hela tiden. En vän till mig går just i avrundningen. Berättade på hennes dödsbädd. Hon var döende i cancer. Hon berättade så här, när hon just hade blivit intagen till onkologen efter att hon hade fått sitt ödesdigra cancerbesked, så hade hon fått en märklig syn. Hon var då ännu inte aktivt troende, men hon låg där och fick höra på diverse jämmer från övriga drabbade, så kunde hon inte göra annat än att knäppa sina händer och be en enkel bön, och Fader vår som kom ihåg från barns benen. Och när hon hade bett den här enkla bönen, så döm av hennes förvåning, så dykade upp en ljus gestalt vid änden av hennes säng. Den ljusa gestalten står där cirka 10 sekunder med utsträckta händer som att den vakade över henne. Och då frågar hon mig och Mats Ahlskog, min vän som var med mig och besökte henne, att vad kunde det här betyda? Och då minns jag sa det så här åt henne, att det är himlens hälsning till dig. Att även då hon nu går igenom dödsskuggans dal kommer han alltid vara med henne och bära henne igenom allt. Att det inte finns något mörker som är så stort att inte Jesu hopp kan tränga sig igenom det. Ett antal dagar senare dog hon. Och är det förmånen att begrava henne och fick berätta den här historien till släkt och anhöriga som gav rätt mycket hopp och tröst i sorgen och avsaknaden efter en mamma, ett syster och en dotter. Det är det hoppet vi har, kära vän. Att oavsett livssituation, oavsett magnituden på ditt mörker, så existerar det inget mörker som ska vara för mörkt så att inte Jesus med sitt ljus kan tränga igenom just nu och röra dig, beröra dig, hjälpa dig, hela dig, frälsa dig. Tänk på mannen som avrättades på korset. Det var ju 2. Mannen hade ett antal minuter innan varit med och mobbat Jesus. Jag kan läsa om det i Matteus 26, och det här är Lukas 23. Mannen är några minuter också, eller timmar max, från att dö. Han har levt, kanske gjort många felaktiga val som har lett honom hit där han blir avrättad. Det var bara de värsta brottslingarna som fick avrättas på det mest brutala sättet som korsfästningen var. Men minuter eller timmar innan han ska dö, så är det någonting som väcks inom honom av ånger, av nöd och rop om hjälp. Så efter att ha varit med och mobbat Jesus tillsammans med sin medbrottsling, så kommer han lite till sans i slutet av sitt liv. Och så börjar han tillrätta visa den andra som skulle avrättas med honom. Och säger till honom, han har inte gjort något. Vi är här för vi har försenat att vara här. Och så säger han det här fantastiska meningen till Jesus att tänk på mig när du kommer med ditt rike. Och Jesus svarar, sannoliken säger jag dig, redan idag ska du vara med mig i paradiset. Och du kanske finns här som tycker du gjort felaktiga beslut, dumma val. Du kanske gjort som jag, peka fingret åt Gud i många år. Jag har gjort väldigt många saker jag inte är stolt över innan jag blev kristen. Men det fantastiska är med vår Jesus. Att det finns en sån stark kraft i Guds hopp. Att det kan rädda vem som helst, när som helst, var som helst. Bara vi ödmjukar oss och vänder oss till honom. Och då är det inte så att vi får en telefonsvarare när vi hör oss för som säger återkom om 2 veckor. Nej, vi får en ton från himmelen som säger idag. Idag ska du vara med mig i paradiset. Så det finns ett löfte från himlen in i ditt mörker som säger 2 saker. För det första, idag, just nu, kan ditt mörker förvandlas till ljus. För det finns det andra löftet är att där det nu har rått nattsvart mörker ska inte alltid ångest råda. För ditt mörker kan bli ett paradis när Jesus får bli din Herre. Är det inte bäst, kära vänner, att du vänder dig om till Jesus? Du har sprungit gått din egen väg, försökt på så många olika sätt. Men det finns bara ett sätt som håller och fungerar i längden, och det är Jesus. Jesus som gav det löftet till oss alla. Att det absolut starkaste av mörker kan bli det eviga ljuset. Den eviga kärleken och din eviga räddning. Jag har haft förmånen under 1 år att ägna mig mer i bön och tillbedjan här i församlingen. Tack Olivia och Benjamin och styrelsen för den förmånen. Vad jag upplever det här året i bön, hur Herren vill väcka upp oss, utrusta oss och älska oss ännu mer. Än en gång, kära vän, till sist. Det ska inte vara nattsvart mörker där ångest nu råder. Kanske du idag kan få skriva ett nytt kapitel i din bok. Där det mörka är förbi och någonting nytt får komma.